Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag härom året var liksom, fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön, och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
Erik Thedéns varning från Riksbanken, hushållen sitter på en stor valutarisk.
Idag så kommer vi prata om det här med att svenska kronan har ju då försvagats de senaste åren, vilket har varit superpositivt för oss som har sparat i globalfonder, eftersom det är ju faktiskt något som vi har tjänat pengar på. Men nu på senare tid så är det många som pratar så här, ja men om den svenska kronan stärks så sitter hushållen på en, de har tagit en stor risk och de kanske inte är medvetna om det här. Så att dagens avsnitt så pratar vi om det här, är det en risk? Men framförallt så här, vad ska jag som småsparare göra åt det? Och vi har bjudit in några fem olika gäster som under ett par minuter då pratar om det här. Vad ser de om den svenska kronans försvagning? Vad tycker de att man ska göra? Och eftersom detta då vi pratar om sparande, vi pratar om fonder, så är det viktigt att säga så här, detta är inte finansiell rådgivning utan allmän information. Investeringen kan öka och minska i värde, och naturligtvis prata med en oberoende rådgivare innan du gör några förändringar i din portfölj. Med det sagt så hoppas vi att du gillar detta lite annorlunda formatet, och så ses vi i kommentarerna efter oss.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag, så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bolmesson.
Välkommen till dagens avsnitt 329. Och detta handlar ju egentligen, idén kom ju faktiskt för nästan en månad sedan, när det var som mest prat om den svenska kronans värde. jag vet inte om du som lyssnar och tittar minst det, men det var ju väldigt mycket i media ett tag så här, och nu är euron på den liksom högsta nivån någonsin och den svenska kronan har försvagats och det var så här debatt på Aktuellt om ska vi gå med i euron eller inte. Och normalt sett så brukar jag försöka hålla mig utanför de diskussionerna, för att jag tror det var Lars Calmfors som skrev en artikel, jag tror det var Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet, och jag tyckte det var så bra för att han är så här en professor och varit med så här jättelångt CV. Och så skrev han så här, detta är ett heroiskt försök att förklara den svenska kronans värde. Mm-hmm. Och det var inte riktigt vad han skrev, men vad jag tolkade ur den, det var så här, där är de som inte vet varför den svenska kronans värde är där den är. Där finns de som ännu inte vet att de inte vet vad den svenska kronans värde är. Och sen är det liksom de som får betalt för att ha en åsikt vad den svenska kronans värde är. Så att grejen var så här, det är ingen riktigt som vet varför den svenska kronans värde är. Och det roliga är faktiskt, jag ska inte försöka svara på det heller idag.
Alltså, vad är frågan? Varför den svenska kronans värde är så lågt?
Ja. Mm. Varför är dollarn dyr? Varför är euron dyr? Varför är det så dyrt när vi åker utomlands?
Mm.
Men det som jag tycker är betydligt mer väsentligt, som är väldigt nära anknutet, är att väldigt många av oss sparar ju i globala indexfonder. Det här som vi alltid brukar säga, att spara i hela höstacken, försök inte hitta nålarna utan spara brett, billigt, långsiktigt, globalt. För att Sverige är en pytteliten börs, vi är så här 1% av det totala marknadsvärdet. Och då borde vi spara utomlands. Och har man en global indexfond eller man har en fondrobot som vi rekommenderar, så har man ju typ mellan 99% och 80%, eller mellan 80% och 99% av sina pengar då utanför Sverige. Och nästan, tror jag skulle säga, 70% av det där är i US-dollar.
Yeah.
Och sen är det en ganska stor del i euron. Och då, okej, så vad är kopplingen till riket tillsammans? Jo, Thedéen, som är då Erik Thedéen, som innan var på Finansinspektionen och som nu är ordförande för Riksbanken, det som Stefan Ingves var, så gick han ut då för ungefär en månad sedan med en stor artikel. Det var både i Dagens Industri och Affärsvärlden och SVT och massa andra ställen, där det var så här, Thedéens varning, hushållen sitter på en stor valutarisk. Så att jag tänkte att jag skulle läsa några av de här sakerna som står i den här artikeln och varför detta är då relevant. För,
håller du med om det? Ja, om men, valutarisken? Ja, men, eller ska vi ta det sen?
Vi tar det sen så att vi har liksom problematiseringen.
Jag vet inte ens vad det är för valutarisk.
Nej, men exakt. Och det är det som jag tror att vi ska gå igenom, eller som jag har förberett här.
Ja.
Och då är det lite lösryckta citat från den här Affärsvärlden-intervjun där Erik Thedéen och Kristin Magnusson Bernard, som är vd på Första AP-fonden, alltså det här pensionssparandet. Så jag tror att de hade på Handelshögskolan ett seminarium där det citeras från, och då säger han så här, att svenska hus, så du kan ju läsa citatet här.
Ja. Att svenska hushåll sparar i utländska tillgångar som globala indexfonder har däremot drivit på
kronförsvagningen.
Kronförsvagningen, menar Kristin Magnusson Bernard, vd på Första AP-fonden.
Ja.
Så länge vi fortsätter att föredra utländska tillgångar framför inhemska blir det som att vi säljer kronor, säger Magnusson Bernard och lägger till.
Vi kan hålla där så att vi förklarar vad det är hon säger. Jo, då säger vi så att när vi månadssparar varje månad, så du och jag tjänar ju lön i Sverige, svenska kronor. Sen tar vi vår tusenlapp och sen säger vi så här, jag vill placera denna globalt, billigt, brett. Och då tar vi ju den och sen så köper vi ju då en liksom tillgångar i USA. Så 60 kronor ungefär, eller 600 kronor av den här tusenlappen, alltså 60% går till USA, går till amerikanska aktier. Och innan vi kan köpa den amerikanska aktien, så måste vi ju växla. Så vi måste ju växla för att amerikanska aktier säljs i dollar. Men detta är inget jag behöver tänka på själv, utan detta fixar ju fonden åt oss, eller fondroboten. Och vad som händer då, då säljer ju vi svenska kronor och så köper vi US-dollar, för att med den US-dollarn så kan vi sen köpa den amerikanska tillgången. Och som i all annan ekonomi, tillgång och efterfrågan, det som säljs mycket, det faller i pris, och det som efterfrågas mycket ökar i värde. Ja. Men därför ökar, ja. Då säger hon så här, att så många av oss som sparar i globala indexfonder, när vi säljer svenska kronor och köper liksom amerikanska tillgångar, då bidrar vi till kronförsvagningen. Mm. Det är en effekt.
Men det låter helt logiskt ju.
Ja.
Ja.
Bra. Och det är inte bara privatsparande, detta gör ju AP-fonderna också.
Mm.
Okej. Okay. Ja.
Och så lägger hon till då. Man kan säga att man diversifierar sin portfölj genom att ha sin inkomst i kronor, lånar i kronor och placerar i utländska tillgångar. Jag recenserar inte det här beståndet, för det har funkat väldigt bra för hushållen.
Ja, för vad jag tolkar då att hon menar, detta har ju varit så här ganska avancerad och briljant strategi om man hade gjort detta med flit. Men vi gör ju inte detta med flit, för att vad vi gör då, det är ju så här, vi säljer kronor och så får vi de här dollarna. Och sen så har vi vår tillgång, och när vi äger då den här till exempel då Tesla-aktien i ditt fall som du gillar, så har vi ju att aktien rör sig i värde, men eftersom den är denominerad i dollar, den handlas i dollar, så har vi även valutasvängningen ovanpå. Så att det kan vara så att om vi säger att du köper din Tesla-aktie för 100 dollar. Och sen går den upp med 10 dollar, 10%, så är den 110, då har du tjänat 10%. Men även om vi säger att Tesla-aktien inte hade rört sig allt, den hade varit helt flat. Alltså från 1 januari till 31 december har varit bara 100 kronor, den hade inte rört sig upp eller ner. Men om dollarn, då alltså svenska kronan, försvagas mot dollarn med 20%, då kommer ju dollarn öka i värde. Och eftersom du håller då den här Tesla-aktien i dollar, så har ju du vid en kronförsvagning tjänat då 20% trots att Tesla-aktien inte har rört sig alls.
Ja, jag fattar.
Är det?
Jag fattar det. Men jag har ju hela tiden trott att vi kommer prata om att vi får mindre för våra pengar.
Ja, om vi bor i Sverige, svensk kronor. Och det är ju detta som hon säger. Jag recenserar inte detta beslutet. För det briljanta effekten som har varit hittills är ju så här, vilken valuta har du och jag våra lån i?
Svenska kronor.
Svenska kronor. Ja. Så vi har tagit en svensk krona, köpt dollar. Dollarna har ökat i värde. Vi har haft kvar våra lån i svenska kronor. Mm. Så detta har ju gjort oss rikare. Är ni med?
Men har det egentligen? För vi får ju mindre för våra svenska kronor. Även om vi skulle handla dollar för dem. Alltså förstår du vad jag menar? Alltså,
men om du har ägt en massa, alltså om du har 1 miljon liksom sen tidigare i den här dollarn, och sen du sparar in för 1000 kronor, du får ju betala mer för samma antal dollar. Mm. Men eftersom du har din stora förmögenhetsmassa i dollar, så har du tjänat mer än det du förlorar.
Ja, över tid i alla fall.
Ja. Okej. Okay. Bra. Ska vi fortsätta då vad hon...
Ja, men då känner man sig ändå glad.
Ja. Och detta har ju varit extremt, alltså det är ju detta som gör till exempel att jag tror att många av oss som sparar indexfonder tror jag inte känner igen detta blodbadet på Stockholmsbörsen. Alltså kollar man till exempel på Finanstwitter, många, och vi har några trådar så här, vad gör ni nu när Stockholmsbörsen är deppig och liksom investeringar går åt helvete? Och du vet, när jag läser det så var jag så här, vad har jag missat? Någonting. Och så loggade jag in på Avanza och var så här, vi ligger ju fortfarande på plus för hela året. Och så tänkte jag inte på så här, nej men om du tittar till exempel, jag tror det var André Granström som skrev i forumet, jag har inte kollat upp detta men han brukar ha rätt, att om man tittar på de små bolagen på Stockholmsbörsen från small cap och neråt, alltså small cap, First North och alla dem, då är snitt avkastningen på de små bolagen på Stockholmsbörsen som är mer än hälften, den är minus 70%.
Alltså, okej, det känns ju som ett blodbad, absolut.
Och nu tror jag till och med, och vi har varit räddade av de stora bolagen, och vi har varit räddade de senaste 2 åren av att då svenska kronan har försvagats, och vi som har placerat i globala indexfonder, vi har ju tjänat på den där kronförsvagningen, så att vi ligger ju ändå på plus. Och så att vi har kanske inte ens märkt att USA har gått dåligt, för att vi har fått att USA har gått liksom positivt, kanske inte så bra som så här, men vi har dessutom fått den här valutaeffekten på toppen.
Ja.
Är du med? på det där. Ja, så att vi kan fortsätta. Då var frågan från journalisten så här: är hushållen sårbara om kronkursen vänder?
Då svarar hon, ja, men å andra sidan måste man ju fundera på under vilka omständigheter det skulle ske. Det vi kan förvänta oss är att vi går in i en period av relativ dollarsvaghet mot slutet av den penningpolitiska cykeln, säger Magnus och Bernard.
Ja, och sen kan du fortsätta då. Och sen kommer då Erik Thedéen in.
Mm. Om kronan börjar förstärkas kan det vara hushållen som inser att de sitter på en ganska stor valutarisk, säger Erik Thedéen.
Ja, och sen fortsätter han.
Vi har ingen prognos, men om man tittar historiskt så ser man att det kan gå snabbt.
Ja, och sen så tar vi liksom här att han...
Ja, Thedéens valutavarning till hushållen låter så här, det kan gå snabbt, ja. Han befarar att det i så fall kan bli ett bittert uppvaknande för spararna. Hushållen har en betydande valutaexponering både via sitt PPM-sparande och via vanliga aktiefonder.
Ja, så vad han säger och vilket han har rätt i.
Jag ska bara säga att jag älskar att du behöver översätta de här konversationerna för oss.
Ja.
För de flesta förstår kanske inte, alltså man måste ju ändå vara ganska intresserad.
Ja, jag vet inte. Ja, men
det tror jag faktiskt verkligen, Jan. Så man behöver vara intresserad av ekonomi och ha liksom lite bakgrund och förkunskap
man behöver
att fatta vad det är de säger.
Ja, precis. Så kontextuellt. Precis. Och det var ju detta som fångade mitt intresse. Just den här meningen. Hushållen har en betydande valutaexponering både via sitt PPM som har sina vanliga aktiefonder. Eller vad de menar ofta är så här. Ja, att det är ju lite så här, ja men globalfonder. Sen måste man också då hålla i minne, alla människor driver sin egen agenda. Erik Thedéen gick ju också ut och sa så här, ja nu köper Riksbanken, vi ska sälja av då för 100 miljarder kronor, att de tycker att, liksom, att Sverige har valutareserv, Sverige har ju andra valutor, och så har de sålt av dem för att om de säljer av dollar, då blir det motsatt effekt. Då köper de kronor. Om det köps plötsligt 100 miljarder kronor så kommer det bli en efterfrågan på svenska kronor och så ska svenska kronan då allt annat lika då öka i värde och dollarn ska minska i värde. Och vad är det som är Thedéens arbetsuppgift högst upp på Thedéens arbetslista? Då är det ju att han ska hålla inflationen i schack. Han är chef för Riksbanken, vi har en hög inflation och måste få ner. Så Thedéen bryr sig egentligen inte så mycket om hushållen, utan hans mål är att få ner inflationen och hans problem har ju varit så här att den svenska kronan är svag och om den svenska kronan är svag, då vill man liksom jobba med räntan, men räntan motverkar det här med liksom kronans värde, så han kan liksom inte göra, han kan inte fixa inflationen för då sabbar han valutan, så därför försöker han gå ut och kommunicera på ett sådant sätt så att inflationen liksom sänks. Men en bieffekt av detta kan ju då bli okej, att vi som investerar i de här globala indexfonderna, det som vi har tjänat de senaste 2 åren på att den svenska kronan har försvagats, för då har vi ju fått avkastningen från aktierna plus värdeökningen i dollar.
Mm.
Om det blir tvärtom så kommer ju vi då som äger en global indexfond förlora motsvarande. Om svenska kronan stärks med 20% och till exempel den amerikanska börsen går plus minus noll, då kommer vi ju backa 20% i svenska kronor. Är du med?
Vi som har...
De globalfonderna, för handlas ju till stor del i dollar. Så om kronan stärks så kommer vi förlora pengar.
Kommer vi ens se det?
Nej, vi kommer se det på vårt konto genom att det står så här minus 20%.
Ja.
För återigen, 100-lappen som vi hade innan. Alltså detta går, valutan går åt båda hållen. Så innan så sa vi så här, när kronan försvagas och Tesla-aktien är 100. Om kronan försvagas med 20%, då kommer vi ju nu få 120 kronor för våra 100 dollar.
Ja, visst.
Ja. Om, på motsatt sätt, om kronan stärks med 20% mot dollarn, så kommer jag få mina 100 dollar nu bara få 80 kronor.
Ja, jag förstår.
Är du med?
Och det är detta som då är valutarisk.
Ja, som han då varnar för. att okej, hushållen har i sitt sparande en valutaexponering. Både i PPM för att 5 miljoner svenskar har AP7, som är det som vi brukar säga är det absolut bästa valet man kan göra i premiepensionen. Det är det man får om man inte har gjort något val, och det är det som med hästlängder har slagit liksom snittet för de aktivt förvaltade fonderna. Är du med så far?
Absolut är jag med. Jag undrar vart detta ska ta vägen, för jag har lite tankar nu om detta.
Okej, okay. Ja, men keep that thought. Så, och det som jag tänkte att vi ska göra nytt nu för första gången, lite experiment, är att jag har förberett detta avsnittet och jag har intervjuat 5 personer och ställt dem precis den här frågan. Thedéen har varit ute och sagt de här grejerna om svenska kronan. Vad anser du? Vad tycker du om det här? Och framförallt den relevanta frågan, vad ska jag göra åt detta som småsparare? Ska jag sälja av mina globala indexfonder? Ska jag exponera mer mot Sverige? Eller ska jag bara liksom så här skita i vad Thedéen och de här Ingrid Berntsson, Bernard eller vad de är, vad de säger?
Hon heter väl inte Ingrid?
Ja. Jo, hon heter väl Ingrid?
Ja, det kanske hon gjorde. Jag känner inte igen namnet.
Okej, okay. Så att jag tänker så här, att du som lyssnar också, du kommer få liksom höra den här intervjun som jag har gjort med de här 5 personerna. Det är ett par minuter per person. Mm. Så jag tänker att vi ser då, vi kommer börja med Peter Bergman på Kaptor, som är räntehandlare. Så att de jobbar ju med valuta, med att investera i räntefond. Det är de som står bakom Kaptor Iris, Kaptor Astor. Vi har haft dem som gäst, han och Daniel Carlgren.
Ja.
Och sen så pausar jag, tänker jag, så pratar vi om det. Sen tar vi nästa klipp, pratar om det. Och så, så blir det inte bara så här, vad tycker vi att man ska göra? Men 5 blandade personer.
Ja, vad spännande igen. Det är mycket bra.
Ja, så vi testar här.
Jag tänker, nämligen som du själv säger, vi har ju pratat om det ganska länge, att vi ser en jättestor risk i den svenska sparmarknaden. Eftersom vi har ändå så, under hela den sista 20 åren, så har ju sparandet alltmer blivit varmans eget uppdrag, så att säga. Man har inte livbolagen, man har inte, företagen betalar inte pensioner till de anställda, utan man får pengar som man själv ska placera, både på PPM-pengar och sen ofta har man ju tjänstepension och så har man sitt eget sparande, och då har ju sparkollektivet allt mer blivit väldigt mycket aktierisk, för man har kommit fram till att långsiktigt så ska jag avkasta det bäst, och så har man kommit fram till att man kan inte bara ligga i svenska aktier, utan man har globalt aktiesparande och man följer någon form av global index eller liknande. Och skillnaden mellan den lilla individen som sparar i en global fond och till exempel Skandia eller AMF eller AP-fonderna, det är att de stora, ovanpå sitt globala aktiesparande, så har de ett valuta-hedge overlay, som man kallar det, det vill säga en valuta-hedge som ligger på hela portföljen. Som de har 70% eller 80% av alla tillgångarna investerade utanför Sverige, så har de bara valutarisk på kanske 20% av de tillgångarna. Vilket gör att valutan, när sparandet på lång sikt är till för att man ska kunna ha en pension, dräglig pension, så har man mindre valutarisk än du och jag. Ja, när vi sparar på en global aktiefond, så har vi i princip 100% av vårt sparande är med full valutarisk, för vi har en väldigt liten del av vårt sparande i svenska kronor. Och nu när kronan har då försvagats extremt kraftigt mot alla valutor i princip utom norska kronan, så innebär det att man har tjänat på det som sparare jättemycket. Men det innebär också att om valutakurserna över tid går upp och ner, vilket de gör, så sitter man ju med en risk att dollarn går tillbaka till 8 kronor och euron går tillbaka till 9, säger vi, så är det i procentuellt termer en ganska stor förändring av värdet på pensionen eller värdet på sparandet i svenska kronor. Valutor svänger fram och tillbaka. Det beror på många olika saker. Men det som vi har sett ända sedan mitten på 80-talet, det är ju faktiskt att dollarn har varit i princip uppe runt 10 däröver och nere runt 6 flera gånger. Och just nu så är den på all time high i princip, dollarn. Och även euron är väldigt nära all-time high. Och då tycker vi på Capta att det är väldigt dålig risk-reward att ligga med så mycket valutarisk. När, återigen, för man ska ju använda pengarna i kronor ändå. Man ska inte, det är en annan sak om man tänker sig att man ska använda pengarna i en annan valuta eller om man bor i ett annat land. Så att om man tittar, vi har ju en teori och den slänger jag fram så här. Den är som vi tror, och jag tror faktiskt att det är väldigt mycket det som nu både Riksbanken är, och jag sa att AP1s chef var ute och pratade om det, att just det här sparandet som vi har i Sverige och som vi faktiskt har i Norge också till stor del, man har det i England, allas mindre valutor har man ett stort privat pensionssparande, privatsparande har faktiskt svaga valutor nu, för att det är så, sparandet är väldigt högt och pengarna går ut ur landet. Jag har inte räknat på det, men varje månad i Sverige så har ju folk sitt månadssparande, och det innebär att man köper aktier i främmande valutor. Jag håller med till den, att det finns en väldigt stor risk att det blir en tråkig rekyl på den här positiva valutaeffekten. Och jag tror inte att de flesta är inte medvetna om det. De flesta skulle bli väldigt besvikna om Nasdaq föll 30% och sen dollarstock också föll 20%. Så det blir väldigt mycket minus plötsligt i portföljen.
Vad tänker du? Det är inte som att man känner sig så upplyft efter att ha lyssnat på Peter. Han, det han gör här, du kan behålla hörlurarna, det är ju att han problematiserar det här. Så han säger ju mer eller mindre samma sak som Thedéen och det som jag har försökt förklara. Vad tänker du?
Ja, jag tänker ju att det är bra att Peter nu får säga de här smarta grejerna, för jag var inte så smart när jag funderade över det innan när vi pratade.
Ja.
Om de här citaten då från Affärsvärlden, utan jag tänkte så, ja men det är väl skitsamma, jag ska inte ta ut mina pengar på ett bra tag och jag kan leva med de här svängningarna och valutarisken. Men det kan man ju inte om man ska ta ut pengarna, om man är på gång att ta ut dem eller att man ska använda dem eller att man ska ta ut sin pension.
Ja.
Då är det inte så roligt.
Nej.
Nej. Så tänker jag. Okay. Vad tänker du då?
Nej, jag tänker att vi ska fortsätta.
Ja, alltså jag ska outa min stupidity här. Du behöver inte säga någonting.
Nej, men jag tycker men så här, han har ju rätt, det är ofta så här det låter. Och han, så där är inget som han har sakligt fel i. Faller amerikanska börsen och dollarn faller, då kommer det bli jättetråkigt. För då får du förlusten för aktierna och du får förlusten för kronstärkningen.
Ja.
Och han säger också så här, ja, svenska kronan har varierat upp och ner. Alltså, flera av oss här minns när dollarn kostade 6 kronor. Och vi minns nu när dollarn kostade typ 11-12 kronor. Eller om det var euron som kostade 12 kronor. Så att, och det är något som de flesta inte har tänkt på. Och att, sen tycker jag det man kan lägga till som kommentar här är att många av de här pensionsbolagen, och som man kallar Skandialiv etc., deras uppdrag är just att betala ganska mycket i närtid, att deras kunder har ju verkligen utgifterna i dem i närtid. Så att det är kanske inte så att man får fundera så här, var är jag någonstans på min ekonomiska resa? Men vi tar fler röster. Så vi tar, nu tar vi André Granström som också varit med här. Han är ju en stor entusiast, han har en sån här egen analystjänst, vi har intervjuat honom. Och han jobbar inte inom finans, utan han är bara liksom så här, jag skulle säga, självlärd och funderar väldigt mycket liksom från communityn. Så detta är en community-röst.
Alltså jag skulle väl inte nödvändigtvis oroa mig. Problemet med valutor är ju, jag kommer inte ihåg vem det är som har sagt det, men jag brukar citera det ibland. Currencies aren't hard, they're just confusing. Det är jättesvårt att just förutspå valutor hur de ska gå på sikt. Och det ska ju vara ett nollsummespel. Har du ägt globala tillgångar nu sen kronan började sin riktiga utförsåkning, då har du ju liksom fått medvind. Jag tycker då är det liksom bara tack och ta emot, och kommer det en liten smäll nu, ja, men då det blir ju lite den risken man har tagit och den risken man får. Så nej, jag skulle inte säga, jag menar, sitter du på en aktieportfölj, oavsett om det är fonder eller rena aktier, så förhoppningsvis har du ju investerat på lång sikt, alltså säg 10 år. Och då tror jag nog ärligt talat att en förändring i valutan, om det sker fort, ja, det kommer inte vara det som liksom avgör det stora om det går bra eller inte. Min åsikt är ju att Stockholmsbörsen är lite undervärderad, men det är inte främst på grund av valutan. Det är en del av det, men det har ju med andra faktorer också att göra.
Så om man sitter med liksom sin globalfond eller sin Lysa och man har liksom så här, men detta är mitt långsiktiga sparande, då känner du inte så här, oh, nu måste jag springa och byta eller sälja av eller?
Nej, gud nej. Om något så är det väl det, alltså det är väl det vanligaste misstaget man ser på börsen. Alltså när man börjar känna den där paniken och börjar göra beslut för att man känner någon form av stress, det är då det går riktigt illa. Utan då är det bättre att ta det lite lugnt och fundera själv på liksom vad man vill göra. Och menar, jag har en stor del av min portfölj i globala tillgångar som är noterade i dollar. Så att, menar, nej, jag känner ingen större oro. Det är jag inte. Jag tror att det kommer att jämka ut sig, men menar, framtiden är lite för osäker. Globala indexfonder är bra att ha i portföljen. Lätt skrivet.
Vad tänker du när du hör André?
Men det var väl kanske så jag också tänkte, att jag sitter ju här och jag behöver inte bry mig om den här valutarisken eller liksom det som händer egentligen på börsen. För jag ska ju spara långsiktigt.
Mm.
Så att jag är inte rädd för det liksom.
Mm.
Och det måste ju ha hänt tidigare. Att
ja,
vi har haft
ja, alltså vi har ju
olika
haft
scenarion åt samma håll. Liksom.
Ja, men det är ju det jag menar. Svenska kronan har ju varierat. Mellan 6 och 12 kronor. Den går ju liksom upp och ner kring det där. Och det som vi är oroliga för nu, det är ju att den är ju i den ena extremen. Och när vi tittar på såna här grafer som till exempel, ja men du vet, 100 kronor investerade i aktier 1970 fram till idag, det har ökat, vad var det, 160 gånger. Då är det ju inräknat.
Alla de här
att valutan ökar och minskar i värde.
Men jag tänker att André säger inte så mycket om de här som har sin pension med den här valutarisken. Och att man kanske ska ta ut pengarna.
Absolut.
Alltså jag tror också det, han tänker inte så mycket på det. Ungefär som jag tänkte inte på det förrän Peter berörde det.
Ja. Men då kommer vi också in på något annat. Om det är så att du ska ta ut dina pengar inom 2 år, då ska du inte ha dem i aktier överhuvudtaget. För då är vi tillbaka på den här sparhorisontsregeln att pengar som ska användas 0-2 år, de ska vara på ett bankkonto med insättningsgaranti. Pengar som inte ska användas på 10 år eller som du har en 10-årig sparhorisont, ja men de kan vara 100% aktier. Och sen alla pengar däremellan, och då ska det ju vara en kombination i den enklaste formen mellan sparkonto och aktier. Så att, att ha aktier, full aktieexponering för pengar jag ska använda i närtid, ja, det är ju jättedumt. Men det är mer dumt utifrån ett sparhorisontperspektiv än det är ett valutaperspektiv. Är du med? Att man har liksom redan gjort bort sig på allokeringen innan man pratar
men
om valuta.
Men om jag nu är i den sitsen att jag ska börja skaffa mig mer räntor och så.
Ja.
För att jag ska trappa ner aktieinnehavet.
Ja, och i så fall är det bara att säga så här, grattis till att sälja av dina globala tillgångar när du får väldigt mycket svenska kronor för dina dollar.
Men om det skulle varit i det scenariot där valutarisken har realiserats, liksom,
ja,
då är det ju inte så kul.
Nej, då är det inte så kul. Och det är därför vi har detta avsnittet.
Mm.
För att jag ser det som att öka medvetenheten om att detta är en risk som finns. Och det som jag hoppas att vi ska kunna ge i slutet av avsnittet är så här, okej, så vad ska jag göra med denna risken om jag är i den situationen?
Ja, det är jättebra, Jan.
Okej?
Okay. Japp.
Så nästa videoklipp, då är det Oskar Björklund från Lysa. Och han är ju chef på deras fondförvaltningsbolag, så att han är ju den som tillsammans med andra sätter ihop portföljen som man får om man investerar i Lysa. Så att vi kör Oskar. Och här är det också som du märker, detta är så Zoom-inspelning. Alltså ljudet är lite sådär och jag bryter ibland in från Zoom-inspelning.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, men det finns ju oändligt med personer som har en åsikt om svenska kronan och det är väl kanske inte så konstigt, det har ju varit en rejäl rörelse på slutet. Man får väl komma ihåg att sen om man tittar tillbaka mot i alla fall euro och USD så verkar det som att kronan har hållit sig relativt stabil mellan 91 när den släpptes fri och 2020 då kanske. Inte stabil, men åtminstone inte driftat så långt åt något håll utan varit ungefär stabil men ganska volatil får man ju säga. Så att kronan tenderar att gå upp och ner. Det är en komplex marknad, vi pratar om valutamarknaden, så att kronan tenderar att gå upp och ner. Sen har ju kronan försvagats gentemot både euro och USD de senaste 2 åren och det är väl den prisrörelsen man ofta referera till i media till exempel när man pratar om att svenska kronor har försvagats. Men det är ju som sagt en komplex marknad och jag tror att det finns många nyanser kring det och varför det är så och huruvida vad lösningen är på sikt eller vad som kommer ske på sikt, om det är om den kommer gå tillbaka eller röra sig mer eller om inflationen kommer lösa delar av problemet.
För det är ju ganska många av oss som sparar, och jag vet även du, i globala indexfonder. Och nu har vi ju haft, liksom, nu har vi ju tjänat på det de senaste 2 åren av att sitta och ha liksom, våra besparingar i utländska kronor. Men ska man oroa sig extra mycket nu? Alltså, eller är det så här, ja, vad tänker du?
Jag tänker att det har ju varit toppen att man har tjänat lite på det de senaste 2 åren. Det kan mycket väl vara så att man kommer tjäna lite på det de kommande 2 åren också. Men det skulle också kunna vara så att det ger en liten negativ utveckling eller en delvis betydande negativ utveckling under en period i förhållande till utländska placeringar då. Sen ska man ha med sig att den stora drivaren på sikt för värdet på sina placeringar i utländska aktier kommer ju vara aktievärdet, eftersom valutor har ju ingen förväntad positiv eller negativ avkastning, utan de rör sig främst baserat på utbud och efterfrågan, huruvida en valuta ses som ett bra betal- och sparinstrument. Så att jag tror att lägga om sin strategi bara för att man haft medvind i 2 år, det tror inte jag på, utan jag tror att man ska fortsätta hålla sin strategi och så kommer det där lösa sig över tid, att under perioder kommer man tjäna lite extra på kronans rörelser och under perioder kommer man tjäna lite mindre på grund av kronans rörelse.
Men
slutsatsen är ändå att man ska få en positiv avkastning från aktieinvesteringar i andra länder.
Men kan du säga någonting mer om det där att den förväntade väntevärdet på valutan är noll? Alltså,
ja, exakt. För valuta är ju ingen tillgång som genererar ett kassaflöde så som ett bolag. Ett bolag genererar ju utdelning över tid och ett räntebärande instrument genererar kupongbetalningar och återbetalning av nominal över tid. Valutan genererar ju inget inneboende värde, utan det reflekterar ju bara hur väl marknaden, eller hur marknaden prisar liksom varor och tjänster i ett land kontra ett annat. Man kan använda sig av det här Big Mac-indexet, det är ju ganska populärt för att jämföra. Så enligt Big Mac-indexet just nu så är ju svenska kronan snarare övervärderad än undervärderad. Vi är topp 6 dyraste Big Macs i världen. Vilket talar för att det finns andra krafter i bakgrunden här som kommer påverka växelkursen framgent. Sen vissa hävdar ju att man kan se på svenska valutan som en BNP-aktie. Hur går det för Sverige, landet Sverige? Men riktigt så enkelt är det ju inte, utan man köper ju, de flesta transaktioner handlar inte om att köpa bara valuta, utan kanske att man investerar i ett land och därav blir man tvungen att växla valuta. Eller man vill köpa tillgångar, fastigheter, aktier, obligationer i ett land och därav blir man tvungen att köpa valuta för att komma åt den marknaden.
Och om man sitter och lyssnar på detta så tänker man sig att man är lite orolig. Vad tänker du att man ska göra då?
Jag tycker inte det här är skäl att vara orolig. Jag tycker att valuta är en del av att investera globalt, och forskningen säger att det är bäst att sprida sina risker på en global aktieportfölj. Och där är valutan en del komponent som gör att man kan få lite volatilitet uppåt och lite volatilitet neråt över tid. Har man en långsiktig strategi så kommer det jämna ut sig över tid. Sen är det klart att valutan skulle kunna göra en faktisk påverkan på avkastningen i portföljen om man skulle behöva ta ut pengarna i närtid. Och det är därför man ofta säger att har man kort placeringshorisont då ska man ha mer av sina placeringar i räntebärande instrument som har en lägre volatilitet. Och då vill man ju också ha en stor del av det denominerat i svenska kronor då, så att man inte har en stor valutavolatilitet kopplat till de räntebärande instrumenten. Så det handlar ju mycket om ens placeringshorisont här, skulle jag säga. Att har man lång placeringshorisont då kan man gott ta på sig den volatiliteten som valuta medför. Men annars så kanske man ska undvika det.
Vad tänker du, Oskar? Han är klok han.
Ja. Jo, men han är ju väldigt balanserad. Ja. Så jag vet inte, jag har inte så mycket. Jag tycker ju det är jättespännande med Big Mac-indexet.
Jag berättar.
Jag har hört talas om det, men jag har inte tänkt på det på väldigt länge.
Ja.
Som att det är något sånt att man jämför vad en Big Mac kostar i olika länder eller världsdelar.
Ja.
Och att det skulle säga någonting. Jag kommer inte ihåg vad det är det säger egentligen.
Alltså vad man gör där är ju att man byter referensram. För man säger så här, en Big Mac är likadan i alla länder.
Ja.
Låt oss då säga så här, om vi skulle handlat med Big Macs, hur mycket svenska kronor får jag för en Big Mac? Om jag tar och köper en Big Mac i USA och tar med mig Big Macen till Sverige, hur många svenska kronor hade jag fått om jag hade sålt min Big Mac i Sverige?
Ja.
Så att det är det som Big Mac-indexet gör, att man byter referensram.
Ja.
Och enligt den referensramen, då är jag tror Sverige på sjätte plats i det här Big Macen. Hur dyrt det är. Det var typ Norge, Luxemburg, EU-snitt var väl liksom dyrare.
Men han pratade också om att Norge hade satt i samma sitt som Sverige.
Ja, ja, precis. Mm. Norska kronan har ju gått ännu värre än svenska kronan. Så att den har ju också, så att de har ju samma problematik.
Men Big Mac-indexet, är det kopplat då till hur dåligt det har gått för kronan eller valutan?
Nej, men
för att både, det är därför, lyssna nu här, det förvirrar mig lite.
Jo, men så här, jag fattar vad som förvirrar dig.
Ja.
Så vi pratar här om att svenska kronan har försvagats, vi har tjänat på det och den borde stärkas. Är du med? Vad Oskar säger är att om man bara, alltså så här, halvt på skämt, om man tittar på Big Macs, så är Big Macs är bland de dyraste i Sverige. Så att,
dyraste i världen.
Dyraste i världen.
Ja.
Och då enligt, om man skulle utgå från Big Mac-indexet, då är det ju konstigt att den svenska kronan skulle stärkas, för då skulle ju den bli ännu dyrare.
Ja, exakt.
Ja. Så han säger så att det beror på lite, nu överdrivs, för att då tänker man så här, ja men så här Riksbanken versus Big Mac-index. Men jag tror att det var på det här seminariet som det här Big Mac-indexet kom upp. Men det bara visar att ståendes på olika ställen så kan man säga, så att det är inte, vad han säger är så här, det är inte alls säkert att den svenska kronan ska stärkas.
Nej, och sen så sa han väl också att det är mycket annat som finns bakom.
Exakt.
Det här Big Mac-indexet.
Ja, och liksom
och, så att man kan inte bara säga så här, ja, men det är valutan som spelar roll för den.
Ja, alltså och, jag vill inte att fokuset, för det är bara en farhåga nu, ja, att fokuset det från att detta avsnitt kommer att vara så här, du vet Big Mac-indexet, och så blir det så här, vad fattar du dina beslut på i en Big Mac-index?
Nej, men det är klart att det inte ska vara det, det var bara det att det var något att hänga upp det på.
Ja,
detta och är att det är så intressant hur jag, och kanske fler med mig, vill göra en sak, valutan, till någonting som har så stor påverkan på allting. Och det har det kanske inte då ju. För han sa så att det är mycket annat som ligger bakom.
Ja, alltså så här, ingen, då är vi tillbaka på Lars Calmfors. Ingen kan förklara svenska kronans värde. Varför Nej. Den beter sig på ett visst sätt. Än mindre kan de förklara vart den är på väg.
Mm.
Nu är det många som tror för att det har gått ner i 2 år och det har historiskt varierat, så är det många som drar slutsatsen så här, den kommer gå upp. Mm. Och om den går upp så kommer det bli en valutasmäll för hushållen. Är det en rimlig tro? Absolut. Vet man det med säkerhet? Inte en aning. Men vad jag lutar åt är så här, vi vet ju inte var marknaden ska gå heller. Och i alla andra sammanhang så säger vi så här, fokusera på det du kan kontrollera och sen skit i resten, ha en strategi för resten. Och valuta kan vi kontrollera än mindre än vi kan kontrollera aktiemarknaden.
Mm.
Så att grejen är så här, det ärliga svaret borde ju vara från alla experter så här, jag vet inte vad som kommer hända i framtiden, varav mitt skämt är i början. Så här, det finns bara liksom 2 typer, alltså de som inte vet och de som ännu inte vet att de inte vet det. Så att det, och han bara försöker på ett enkelt sätt illustrera att det finns olika perspektiv, men liksom för guds skull, basera inte liksom ditt beslut på ett Big Mac-index, men det är liksom attraktivt att göra det, för att det är en sån här klassisk cykelställskonversation, att så här, ja, men det är jättekomplext att prata om liksom, till exempel riskparitet. Ja, men låt oss då prata om cykelstället för, eller om Big Mac. För det fattar ju alla. Alla har käkat en Big Mac och vet vad man köper den och vad den borde kosta.
Mm.
Och vad den, liksom. Vi ska ta en ny video här.
Mm.
Då är det Andreas Runnemo som driver då Småspararguiden. Där han svarar på olika typer av läsarfrågor.
Ja, men det är en lite spännande situation. Jag minns för nästan ett år sedan var jag på någon så här konferens för institutionella placerare och modererade någon expertpanel, och alla var jätteöverens om att kronan var alldeles för svag och den skulle ner om man skulle välja att positionera sig lite mer i svenska aktier eller svensk valuta. Och det var ju ett år sedan.
Ja, förlåt. Jag bara var tvungen att pausa där. För att här säger han det. Han var på en konferens för ett år sedan där folk trodde att detta som vi pratar nu skulle hända för ett år sedan om man skulle köpa svenska aktier.
Mm.
Och vad är det som har hänt detta år? Ja, den har försvagats ännu mer.
Och nu, allt man läser i tidningen, alla svenska experter verkar ju rörande överens om att vi har en fantastisk valuta som är för svagt värderad. Och det är ju lätt att liksom gå med i det. När alla man pratar med och allt man läser, så är det lätt att tänka så här, men det är bara den dumma internationella kapitalmarknaden som inte fattar vilken fantastisk valuta kronan är. Men min grund är ju alltid så här, ja, men så länge ingen förklarar för mig varför de här välbetalda, kompetent, välutbildade internationella kapitalförvaltarna som sitter och lägger jättemycket tid och har tillgång till all data och så vidare, varför de inte har fattat just det här, så kommer jag inte att själv spekulera i vare sig att kronan är för svag eller för stark, utan jag beter mig precis som jag skulle gjort om dollarn stod i 8 kronor, det vill säga jag behåller min globalfond.
Men jag vet ju att så här, du brukar ju svara på läsarfrågor så här, på Småspararguiden. Du vet så här, om jag hade skickat in en fråga så här, ja, men jag är lite orolig för mitt sparande. Hur ska jag göra? Hur ska jag tänka i den här situationen? Hur hade du resonerat?
Men jag tror vi fick någon sån läsarfråga i våras. Så det gav väl, vi resonerade väl hit och dit om valutarisk. Men det enkla är ju att säga, den första frågan är, ska man göra något annat nu än vad man brukar göra? Och då är mitt svar nej. Jag tycker att finansiell forskning är ganska tydlig med att det här med att försöka tajma marknader på olika sätt, det är skitsvårt även om man är proffs. Att försöka göra det som privatperson och spekulera i att nu ska kronan stärkas, det tycker jag absolut inte man ska göra. Och sen är möjligtvis den lite större frågan, borde man ha lite home bias eller borde man ha någon liten valutasäkring på någon del av sin globalfond? Och det tycker inte jag, men det är ju en svårare fråga där man kan tycka lite olika. Och kommer någon att säga att man ska ha 20% i svenska fonder, så säger inte jag att du är dum i huvudet, utan då säger jag att ja, jag lutar åt annat håll, men jag är också ödmjuk nog att säga att så djupt har inte jag gått, jag kan säga att jag är helt hundra på det.
Men så kan man säga så att du resonerar lite som att spekulera i valuta skulle egentligen vara samma som att spekulera i marknadstiming, alltså kring något annan faktor, eller liksom så här, och nu tror jag inte på techbolag eller nu tror jag på energi. Alltså det hamnar liksom i samma påse med att jag har en tro på framtiden.
Ja, men det gör jag absolut. Jag brukar fråga mig om jag satt som hedgefondförvaltare och var övertygad om det här, skulle det vara svårt för mig att ta en position och därmed driva marknaden i en riktning, och valutor är ju jättelätt att handla med. Och om finansmarknaden var övertygad om att svenska kronan var alldeles för svag nu, då skulle man ju sätta igång och positionera sig åt andra hållet och det skulle kunna stärkas och så skulle det försvinna. Så det finns ju inget, så att säga, det finns inget i det här som så här, om marknaden hade trott att om alla hade varit överens, att säga, så hade det inte sett ut så här, utan det ser ut så här för att det ändå är ganska många, ganska stor del av pengarna som tycker att kronan inte ska vara starkare än så här.
Ja, vad tar du med dig från Andreas?
Alltså de säger ju ungefär samma sak på lite olika sätt. Alltså, ja. Jag gillar honom, han är så, jag är ödmjuk nog att inte tro någonting speciellt. Ja. Utan man,
ja, men jag gillar ju hans perspektiv. Mm. Och just den här, det tog jag ju med mig så här. Men det är bara den dumma internationella kapitalmarknaden som inte har fattat hur bra den svenska kronan är. Och det han säger i slutet, om det vore så att den svenska kronan är felprissatt, då hade ju någon tagit position. Och det är jättelätt att köpa valuta. Det är inte svårt. Det är jättelätt. Och då hade ju den felprissättningen försvunnit. Så att grejen är nu att den svenska kronan är svag. Det är precis som Andreas säger så här. För att det är det som är konsensus ute i världen. Det är bara vi här i Sverige som kan ha en annan åsikt kring det.
Jag vet inte vem har en annan åsikt. Alltså vem sitter och tycker så att...
Ja, men,
eller jag sitter inte och tycker. Jag tänker så, ja, men då är det väl...
Ja, men till exempel
så jag kan ju inte detta, men jag tänker att ja, då är det väl så att vår industri, whatever, liksom, att vi inte levererar.
Ja,
liksom.
Och sen lite beroende på vad du har för liksom, politisk läggning, så tycker du att det är liksom vänsterns fel. Och är du vänster så tycker du att det är högerns fel. Och sen jobbar du inom kriminalvården så tycker du att det är gängens fel. Och jobbar man inom finans så tycker man att det är globalspararnas fel. Alltså står det att lite beroende på var man står och vilken fråga man tycker är viktig, så kan man liksom applicera det på den här problematiken. Jo, men det, så är
men
det.
Men det har inte någon av dem gjort i alla fall. Nej, utan de är mycket balanserade kring det.
Ja, men för att alla de här är ju grymma. Mm. De är ju duktiga. Andreas, detta är roligt. Jag kan säga, vet du vad han har för utbildning? Teknisk fysiker. Mm. Jag var bara tvungen att säga det.
Du var bara tvungen att säga det.
Jag tycker det är ganska roligt. För att
jag har hört att man bara lallar runt på den här teknisk fysikutbildningen.
Jaha, tack för det.
180 poäng matte, eller hur var det?
110 eller något sånt. Ja, tack. Det var för dig som var så här, det var ett internskämt från förra avsnittet där det var mycket kommentar i forumet.
Ja, och från ett annat avsnitt med där du sa att jag lallar runt när jag doktorerade.
Ja, men...
Ursäkta. Nej, men vi går vidare.
För mig är inte lalla runt så negativt som jag upplever att andra...
Nej, det är absolut inte negativt för mig heller. Men de där ute har uppfattat det som att jag inte satte ner foten och att det var elakt sagt av dig.
Ja, men det
vi
var...
Vi hade någon som också var på vår linje att det inte är så negativt att lalla runt.
Vet du vad? Sista personen som vi tar in...
Är det en kvinna?
Nej, det är det. Det är Henrik Tell.
Mm.
Vet vad han har för utbildning?
Teknisk fysik.
Ja. Jag tycker ändå lite ball att några av dem som är liksom så här finansiella rådgivare, vad heter han? Andreas Runnemar har ju också jobbat som finansiell rådgivare förut. Och vi är ändå så här, vi är ändå några stycken och alla är vi så här, åh, indexfonder. Men det är ett annat avsnitt, varför just vi gillar.
Känner du några som har teknisk fysikbakgrund som är helt åt annat? En annan åsikt.
Nej, men jag har min population of three här nu. Och det är 100, den är 100%. Och det är en jättebra anekdot. Nej, men skämt åsido. Henrik Tell är oberoende finansiell rådgivare. Han har också varit med tidigare i några avsnitt. När Lysa startade så hjälpte han dem, konsultade. Hjälper förmögna människor just med kring hur kan man tänka kring sina placeringar etc. Så att vi sätter på Henrik.
Men det finns ju inget säkert att gå på när det gäller valutorna, utan de kan ju gå åt vilket håll som helst. Men den förväntade avkastningen av en valuta är plus minus noll. Liksom, det finns ju ingen underliggande tillväxt eller något sånt som man har glädje av som investerare. På kort sikt kan det gå lite hit och dit, det tror jag. Mm. Och sen kan man också ha med sig att det finns ju alltid, eller i alla fall har funnits så länge jag har jobbat i branschen, så ungefär var... Ja, varje eller vartannat år så är det någon som är ute och förklarar varför kronan är undervärderad och att den borde gå upp härifrån och så vidare. Och ibland är det ju personer som pratar egen sak och ibland är det någon ekonom som har räknat på ett eller annat sätt. Men man ska göra klart för sig, det är ju samma där som på alla andra marknader, att det är ju svårgissat. Det finns ju inget sätt att gissa mer pålitligt än vad marknaderna gör, om man säger så. Och de säger just nu vad kronan är värd så här mycket, och då det får man ju köpa.
Mm. Men vad skulle du sagt om jag hade liksom kommit till dig, Henrik, och sagt så här, men nu vill jag övervikta till Sverigefonder. Hade du varit så här, jättebra Jan, kör på, eller hade du sagt så här, ja, nu är du på väg att ha otur när du tänker?
Ja, nej, men alltså det är ju samma som tidigare. Alltså, vad är det du vet som inte marknaden vet? Alltså vad är det som gör att du tycker att du är smartare än marknaden? För det behöver ju ha... Jag säger inte att du har fel.
Nej.
Det kan ju vara så, men man ska vara väldigt medveten om varför man gör saker och varför man och vad man har för grund när man gör och fattar ett sånt beslut. Så det du säger är ju ingenting som är okänt för någon. Så det är ju alla marknadsaktörer ser ju de här... om det är kronkursen eller aktievärderingar eller vad det nu är, men har ju... Av någon anledning så ser det ut som det gör.
Mm. Men skulle du säga att det är en större, alltså så här, att det är en större risk att ligga kvar i de här globala aktierna? Alltså är det någon, så här, är det annorlunda nu, eller gäller liksom samma sån här, du vet, sitt still i båten, du har fortfarande en bra båt? Vad tänker du?
Ja, alltså absolut. Det är inte annorlunda nu. Alltså, jag ser inte något skäl till att börja ompröva liksom en sån långsiktig global strategi som det ser ut.
Om jag hade varit din klient, att jag hade kommit till dig, liksom, så vad hade liksom varit sammanfattningen, eller varit så här, bra Jan, men sitt still i båten, eller hur skulle du försöka lugna någon som är orolig?
Oj. Nej, men till att börja med, man får ju titta på det här långsiktigt. Alltså, du ska inte ha pengar i aktier som du kan komma att behöva närmsta halvåret eller året eller lite längre än så. Men och på den horisonten så spelar ju den här kronkursen idag mindre roll. Utan den kan ju gå både upp och ner härifrån och komma tillbaka igen och gå upp lite till, eller var den nu tar vägen under den tiden. Så att, och som sagt, på lång sikt så är ju förväntade avkastningen från valutan noll. Så det finns ju ingen anledning att på det, om man ska hålla på lång sikt.
Kan du säga någonting mer om det där med att på lång sikt är förväntade värdet och valuta noll?
Nej, men valutahandeln är ju ett nollsummespel. Alltså det finns ju ingen underliggande tillväxt i en valuta. Det är ju naturligtvis, ja, räntan förstås i det landet, men de tenderar ju att ligga inbakade i kurserna som det ser ut nu. Och så att man kan inte få man kan inte förvänta sig att få någon uthållig tillväxt i en valuta, helt enkelt.
Mm. Och blir det då, alltså, om vi utgår från detta,
då är det egentligen, skulle man egentligen kunna säga att det är feltänkt eller att det är en större risk i en global fond nu än vad det var för 2 år sedan.
Ja, men på ett sätt så är den ju dyrare nu, så då borde ju fallhöjden vara större och så vidare. Samtidigt så finns det ju inga garantier för att det ska tillbaka till samma nivåer någonsin heller.
Mm.
Utan men det är ingenting som långsiktigt är ju risken inte större om du tittar på en global investering kontra en svensk. Alltså du får en helt annan riskspridning med en global portfölj. Kortsiktigt, ja, kanske. Alltså det är ju, när man är orolig för det så är det ju en sak. Och då kan man ju ha lite mer i Sverige i ett sätt att tänka. Å andra sidan så är man orolig på den horisonten, om man säger så, den kortsiktiga horisonten, då ska man kanske inte ha så mycket aktier överhuvudtaget.
Mm. Ja, men precis. Så att det handlar egentligen inte om att har jag den här farhågan, så är det kanske symptom på att jag har för hög aktieexponering, snarare än att jag ska försöka göra något smart med att byta globalt till svenskt.
Ja, alltså det blir ju, det kan man ska ju fundera på det sättet, tror jag, och ställa sig den frågan i alla fall. Men annars så handlar det ju om att du tror att du kan göra en bättre bedömning än marknaderna, vilka aktiemarknader som kommer gå bättre eller sämre den närmsta tiden. Och det finns det ju inget pålitligt sätt att göra.
Mm.
Och vill man, sen kommer det an på vad är risk och vad har du för kostnader framöver och vilken valuta ligger de i och allt sånt där. Så det finns ju 100 olika andra hänsyn att ta i detta om man verkligen vill gräva ner sig. Men just att, men i allmänhet, om för en långsiktig pensionssparare eller om man sparar på 5-10 års sikt eller uppåt, så det är det här bara brus vi ser idag.
Vad tänker du?
Det var ju roligt det sista han sa. Att om man har långsiktigt sparande så är det bara brus.
Ja.
Det som händer idag. Sen så görs det till en stor grej i affärsvärlden ju.
Ja.
Får man väl ändå säga.
Ja.
Alltså det kanske är så att det är allmänbildande att man behöver liksom läsa det där. Men en helt vanlig människa skulle inte förstått det där som stod i affärsvärlden. Mm. Det är min övertygelse.
Ja.
Man skulle bara bli lite orolig.
Ja. Alltså nu spelar vi in detta typ 1 november och de här artikeln kom ut 22 september i Dagens Industri. Så jag var ju så här, ja, the moment has passed. För nu har det ju inte varit något snack den senaste månaden om detta. För att nu är det ju liksom konflikter runt om i världen och massa annat som händer. Så att jag upplever ju så här, kontentan som jag tar med mig från detta är ju att det är precis samma sak som gäller idag. Som gällde för 1 år sedan, som gällde för 2 år sedan, som gällde för 5 år sedan. Så här, investera långsiktigt, brett, billigt, regelbundet. Var passiv, lat, oengagerad, ointresserad, oinloggad. Och liksom har du en bra båt, sitt still i båten. Att detta är ju bara en krysning på skeppet, eller på ytan. Och detta är något att vara medveten om, att förvänta. Det kommer gå upp och ner. Och det är inget vi ska agera annorlunda. Och jag tyckte att jag valde att ta Henrik till sist för jag tycker att han kastar ljus på den där frågan att så här, men om du sitter och oroar dig för valutan så är det bara ett symptom på något annat, på att du förmodligen har tagit för hög risk. Så tricket här är inte att så här, jag ska behålla och så ska jag försöka ombalansera till Sverige eller valutahedja eller göra någonting, för att då löser du fel problem. Utan det initiala problemet är i så fall att du förmodligen lagt dig fel risk i aktieexponeringen. Och kommer du på att du har lagt dig fel risk på aktieexponeringen, men grattis till att du kommer på det nu. När då valutan, liksom när du har 2 års konstant uppgång i tack vare valutan. Och det andra som jag tror är att jag tror att vi människor, eller jag till exempel, jag ogillar ju överraskningar. Jag är hellre så här, jag kan ta en dålig nyhet men jag gillar inte att bli överraskad. Och då tänker jag så här, ja, men om det nu är så här att ja, men den svenska kronan stärks, vilket inte är säkert, som alla här säger, att Henrik Tell är också inne på det här, men vad är det du vet som inte den internationella kapitalmarknaden vet? så behöver jag inte bli så här, fan jag gjorde fel, jag skulle ha gjort detta, fan att jag lyssnade på liksom, att jag inte hade tänkt på att valutan kan påverka kursen, utan genom att lyssna på detta så är det så här, ja men om det är så att den svenska kronan då stärks, ja då kommer vi förlora på detta under den perioden. Och sen kommer det förmodligen fortsätta så som det har gjort historiskt, det kommer svänga och då kommer vi tjäna på det. Så att det är liksom inte en bugg, det är ingenting som har plötsligt dykt upp från sidan, utan det är bara att snarare vad som har hänt nu är ju att ljuset har kastats på det. Och vad ljuset kastas på går i olika perioder. För nu vi gjorde ju för någon månad i början av september gjorde vi ett avsnitt av någon som sa så här, ja men så här, börsen är som kasino eller som Solvalla. Det vill säga, om indexfonderna blir för stora, då blir det på det. Och då är det lätt om man inte har kunskapen och kontexten på så här, ja det är en jättestor risk att äga indexfonder. Ja men då fick vi bryta ner det och säga så här, nej men det är... kommer aldrig ske att alla pengar kommer hamna i indexfonder. För att om alla pengarna hamnar i indexfonder, då kommer det bli lägen för de som är aktiva och så kommer det balanseras upp. Och sen till exempel en diskussion vi har i forumet i detta nu. Det är så här, nu är det så här, Nvidia har gått upp 200% under 2023. Äger du en indexfond, då har du väldigt mycket placerat i något enstaka bolag. Och då är det en risk. Nej, återigen, det är inget som är nytt. Det är så det funkar. Det är det som är poängen med en indexfond. Och så att man kan hela tiden stressa upp sig och hitta anledningar
ja,
till att...
Ja, man är lagd åt det hållet.
Ja. Alltså. Karo är så här, alltså jag var mycket bättre för 1,5 timme sedan då jag inte visste om alla de här grejerna. Jag visste inte ens om att du hade gjort 6 intervjuer här med massa folk om en fråga som jag inte ens har brytt mig om.
Va? Nej, men jag känner ju att en trötthet kring ekonomijournalistiken, det gör jag faktiskt. Ja. Samtidigt som jag fattar att det liksom behövs liksom bevakning på alla möjliga håll och ställen och sånt. Men det är ju liksom som att jag behöver ju inte bry mig om 95% av det som står inte bara affärsvärlden, men kanske alla de tidningarna liksom.
Ja exakt.
Det är liksom bara underhållning egentligen. Det är som när jag går in på en nyhetssajt, jag vill bli underhållen.
Ja.
Det är inte som att jag vill få nya saker att oroa mig för. Men oj, det fick jag.
Ja.
Det är liksom...
Ja, men det är precis. Och det är det jag tycker Henrik Tell avslutar det så bra. Han sa, det är bara brus.
Ja.
Men jag menar så här, jag kan vara medveten om det. För om jag är medveten om detta, som vi har pratat nu förhoppningsvis detta avsnittet, så kan man avfärda det som brus. Ja, där är en risk. Så som Peter från Kaptor pratar i, så som Tedén säger. Bra, men bara för att det är en risk behöver jag agera på. För jag upplever så här, alla vi hade säger ju exakt samma sak. Jag kan säga att jag hade några till som inte fick, jag hade intervjuat Rickard Nylund också, han fick inte komma med idag. Och några till. Men det är liksom same, same. Men om vi ska runda av det, vad tar du med dig från dagens avsnitt?
Att de var ganska balanserade tycker jag. Att de pratar om att ingen kan veta liksom hur det ska gå upp eller ner eller vilken valutarisk, hur stor den är. Liksom. Och de flesta sa så, är man långsiktig så behöver man inte bry sig om. Alltså man behöver inte oroa sig.
Ja men precis. Nej, men jag håller med. Jag tar med mig där. Just keep buying. Sitt still i båten om du har en bra båt. Ställ dig rätt fråga. Om jag är orolig för massa saker, hur ska börsen gå? Nu har den gått upp mycket, nu har den gått ner. Tänk om liksom det snarare är ett symptom på något annat. Att jag sitter i fel risk istället för att försöka kompensera det. Och sen lite som André brukar säga, som han inte sa i detta klippet. Så här, ska du synda lite. Så till exempel jag gör ju så att jag nysparar kanske lite mer i svenska börsen nu. Mm-hmm. Ja men det känns lite, lite bättre. Men det är liksom en promille. Alltså det är inte ens 0,1%. Så kan jag sitta så här, åh titta nu hade jag rätt. Eller, så, men jag behöver liksom inte göra några yxhugg i sparandet. Snyggt. Nej, men så tänker jag så att vi avslutar också med att säga ett stort tack till dig som har lyssnat. Tack till dig som stödjer oss på Patreon som gör detta möjligt att vi kan ta de här tiden, göra de här intervjuerna, klippa ihop det och prata. Det gör stor skillnad.
Och tack till de 5 som ville svara ju.
Ja, men såklart. Tack till då Peter Bergman på Kaptor, André Granström, VQM Consulting Oskar Björklund på Lysa, Andreas Runnemo på Småsparguiden och Henrik Tell på Effektiv förmögenhetsförvaltning. Mm. Och det kan också då sägas bara för sakens skull. Ingen har fått betalt och varken vi, jag eller vi eller dem. Och sen tänker jag alltid så här, om man vill gå vidare och lyssna på ett annat avsnitt kring det här, så avsnitt 99, där pratar vi mycket om forskningen. Mm. Vi har avsnitten också länkar här under till de här Just Keep Buying-avsnitten som jag skulle nog säga är väldigt, väldigt bra på det ämnet. Så ett stort tack, och så tänker jag att vi ses nästa vecka.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets. Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.